Simone Giertz blev känd som drottningen av värdelösa robotar. Idag är hon äldre och tristare, säger hon själv. Och nu vill hon göra uppfinningar som gör nytta på riktigt. Hon berättar också om hjärntumören som hon döpt till Brian och hur den vände upp och ner på hennes liv. Simone Giertz är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schultz. Det är väl 10 år sedan som hon blev viral med tandborsthjälmen och efter det så kröntes hon mycket väl förtjänt till drottningen av värdelösa robotar. Men de var helt underbara. Idag över 2,8 miljoner följare på YouTube när de fortsätter att bygga uppfinningar som löser våra vardagliga problem. Så där låter det när jag sitter och pratar om dig, Simone Giertz. Välkommen hit.
Alltså det är så roligt att höra folk introducera den för man vet aldrig vad man ska få. Men den här, ja, 10 av 10.
Ja.
Tack.
Ja, vad kul. Första gången vi träffades då jobbade jag på en kommersiell radiokanal och du introducerade din uppfinning som var en hand som slog en i huvudet när väckarklockan ringde.
Ja, det var länge sedan.
Det var länge sedan.
Men jag är glad att det gjorde intryck.
Ja, men alltså, så starkt minne, jag hade väldigt, väldigt roligt. Du bor i USA sedan
ja.
Ganska många år tillbaka.
Ja, det är över 10 år nu.
Mm, det är med.
Galet.
Hur hamnade du där?
Alltså jag flyttade dit först som praktikant för att jag råkade få praktikplats på ett elektronikföretag i San Francisco. Och sen så var det där jag liksom började bygga. Jag pluggade ju inte liksom någon teknik eller elektronik eller programmering eller någonting riktigt i skolan. Men det var där jag liksom verkligen lärde mig att bygga saker och bygga med elektronik. Och sen så började jag bygga konstigare saker vid sidan av.
Och då var ju ge mig ett exempel på konstigare saker.
Ja, alltså det var ju första som jag gjorde var ju en hjälm som har en robotarm liksom som ett enhörningshörn och som borstar tänderna. Mm. Att det är mycket svengelska här. Jag ska försöka mitt bästa att inte använda några engelska ord. Det är mitt mål för intervjun. En robotarm som väldigt dåligt serverar mig frukost och bara kastar mjölk och flingor överallt. Mm. Och då så hade jag lagt upp några av dem på nätet, fast jag egentligen, alltså så här, det jag ville egentligen var ju att få barnprogram på SVT. Du skrattar.
Ja, men jag tänker, det måste ha varit så, om det inte hände så måste det ha varit väldigt, väldigt nära. Men alltså, jag älskar de där grejerna, det blir ju också, alltså det är ju inte trams, utan, för du tycker att det är viktigt att uppfinna värdelösa grejer.
Alltså nu gör jag ju inte det längre, därför att jag har blivit mer, liksom fått mer... Ja, vad säger man? Skills på svenska.
Ja,
hur säger man det?
Erfarenhet, kunskap.
Erfarenhet och kunskap. Mm. Och också blivit äldre och tristare. Så att nu liksom löser jag ju saker på riktigt och driver ett proppbolag där vi liksom, dels så driver jag fortfarande min YouTube-kanal, där jag gör videos om saker som jag gör, så det är liksom som mitt labb nu. Och sen så är det vissa av de projekten som vi tar och utvecklar och säljer på vår hemsida. Så att, det är ju liksom, men alltså den här att uppfinna eller att bygga värld och lösa saker ligger någonstans fortfarande i grunden, för att det är liksom tränaren att vara väldigt till olika idéer och att inte ha ribban så högt. Mm. Alltså så här, jag är ju fortfarande liksom perfektionist i grund och botten. Och då är det ju så himla användbart att bara kunna vara så här, nej men det behöver inte vara så mycket. Det är bara att liksom börja bygga någonting eller pröva det fram. Det behöver inte vara så jäkla allvarligt eller liksom storslaget på något sätt. Så det är liksom verkligen, har jag liksom tagit med mig från den tiden.
Men du, om någon frågar vad du jobbar med, vad säger du då?
Alltså det beror på hur mycket jag vill prata om det.
Mm. Men uppfinnare?
Ja, alltså om jag vill prata om det, då säger jag uppfinnare. Om jag inte vill prata så mycket, då säger jag ingenjör.
Smart! Simone Giertz, som är alltså uppfinnare och ingenjör samt youtuber, är dagens gäst. Jag vill fortfarande att du ska få vara drottningen av värdelösa robotar, eller the queen of shitty robots, som du också har dubbats till. Men något som jag tycker är väl värt att lyfta, det är att du är hedersdoktor vid högskolan i Skövde, och det utan att ha en endaste poäng eller någon form av examen från högskola eller universitet.
Alltså jag gick 1 år teknisk fysik, ja.
Ja, fast du hoppade av för det gick för långsamt.
Nej, det gick fort på vissa sätt och för långsamt på andra, tror jag. Okay. Ja, nej, jag blev hedersdoktor. Vilket är Jag har ju alltid liksom skämtat om att jag har gymnasiebetyg är liksom det bästa jag har egentligen. Så att nu har jag ett väldigt fint diplom på min vägg i min verkstad. Men sen så måste jag ju säga, jag har ju abdikerat från Shitty Robots, eller Queen of Shitty Robots-titeln. Så den får gärna någon annan ta om de vill. Okay. Det ingen, finns ju ingen arvsorder liksom på det. Men ja... Men ja, alltså jag kan samla fler titlar på det. Om du ger mig någon titel så tar jag den gärna.
Jag kanske kommer på någon innan vi är klara här. Ja. Men jag tänker också att det är bara att lägga dem på hög.
Ja, och, bästa intervjuobjekt.
Du, vet du vad? Du går bra för dig i alla fall. Så håll i bara. Håll i och håll ut. Men du hamnar i USA.
Ja.
Och börjar jobba där.
Ja, nej, men så efter det då så... när jag hade slutat på den här praktikplatsen och var på väg hem till Sverige, det var ju då liksom allt drog igång på internet, därför att jag hade inte fått svar från SVT.
Nej. Det blev inget barnprogram.
Det blev inget barnprogram.
Den titeln kämpar vi vidare med.
Ja, nej du. Det är okej, jag håller på med annat nu. Men då hade allting liksom kommit igång så mycket, och ett år senare så kunde jag åka tillbaka till USA, för jag hade fått möjlighet att jobba där igen, och nu har jag liksom bara blivit fast där.
Mm.
Jag har soffa och hund och katt och vänner och grannar som äter middag med varje
det
vecka.
Det är liksom,
ja, det är ett riktigt liv.
Mm. Hur ofta är du på svensk mark?
Ungefär två gånger på år.
Ja.
Ja.
Jag vet att idag har du handlat presenter till dina syskonbarn för att du har gått samvete.
Ja.
Du är en usel, vad var det, moster och faster?
Ja. Ja, du är usel. Man får ju liksom försöka vara så bra man kan när man är här. Men det är ju också det är ju lätt att vara en superbra faster i 2 timmar.
Mm. Men har du gett dem den här veckaklockan med armen som slår i huvudet? Jag tänker,
nej.
Alltså, är det en toppen present?
Alltså, jag tänker ju att det kanske är barnplågeri. Men jag kan gärna ge dem verktygen de behöver för att bygga en själva.
Helt rätt.
Jag kan ge dem kunskapens gåva.
Men någonstans, det står ju inte still. För du åkte också som utbytesstudent till Kina, och det är inte att göra det lätt för sig.
Nej, jag
fick inte. Hur är din mandarin idag?
Okej. Den är okej.
Ja, den är okej.
Men... Nej, alltså jag vet inte. Jag tänkte på det nu, liksom, varför jag har varit så extremt rastlös. Alltså jag flyttade första gången när jag var 16. Och sen flyttade jag till Kenya, och sen flyttade jag tillbaka till Kina, och sen till USA, och sen tillbaka till USA. Så att jag har ju liksom tagit mig härifrån så fort jag kunde egentligen. Och jag vet inte, jag älskar ju Sverige. Men alltså jag tror att det bästa sättet jag kan förklara på är att Sverige är som den här supersnälla killen som bara vill ta hand om mig, men som jag inte är attraherad av. Och USA är liksom som peak fuckboy, och som bara är så här, jag kommer få att jobba riktigt hårt för det. Jag kommer behandla det illa, men fan, klart du vill vara här. Och jag bara, ja, visst. Och nu är det liksom, jag vet inte, det är ju ändå någonting som är väldigt roligt med att bo där, och liksom de vännerna jag har är helt fantastiska och så himla inspirerande och gör så roliga och coola grejer, och vädret är nice.
Men är det inte också fantastiskt att du har möjligheten att skapa det här livet till dig som ändå verkar vara precis som du vill ha det?
Ja, alltså mitt liv är ju min bästa uppfinning av allt liksom. Alltså jag kan inte fatta att, jag har aldrig varit rädd för att dö, men nu börjar jag bli rädd för att dö, för att jag kommer liksom aldrig, även om man skulle kunna tro på reinkarnation eller någonting, så kommer jag ju aldrig få det så här bra igen.
Mm. Hur har du det med prestationsångesten idag?
Mycket, mycket bättre. Alltså jag tror att min prestationsångest handlade om att jag inte hade så mycket att hänga upp mitt självförtroende på. Och då var det liksom att prestera eller att få bra betyg var liksom det enda kroken som jag kunde hänga av min självbild och mitt självförtroende på. Och nu är det som att jag har så många olika grejer. Så att om någonting går dåligt på en front så kan jag liksom proppa upp det med andra grejer. Men det är klart att så ibland så känner jag ju liksom att saker inte presterar så bra som jag vill att de ska. Eller att jag inte... gör bra ifrån mig, men det är liksom inte alls samma problem som det var. Alltså jag är oförskämt stolt över mig själv.
Vad underbart att kunna säga det.
Alltså jag tänkte
det är en målbild för oss alla, att vi ska kunna säga att jag är stolt över det här som jag har gjort eller den jag har blivit eller... Det är verkligen någonting som vi alla borde vara mycket, mycket bättre på.
Ja, men jag tänker på vad människor har liksom för röst i huvudet som pratar med en. Och min röst, alltså, den brukade vara ganska hård. Liksom. Och nu är den som en stöttande förälder som är så här, ja, det där var svårt. Men jag är så himla stolt över mig själv att jag vågade. Och att jag försökte. Och det vet jag, så här, jag har ju börjat typ träna crossfit nu. Och jag är sämst. Alltså jag är verkligen sämst av alla. Och jag säger, nej men vad bra. Då är ju säkert andra människor glada att de inte behöver vara sämst. Och titta på mig. Jag är ju så okej med att vara sämst. Tänk så långt jag har kommit. Så att jag,
du,
är liksom,
jag tänker att den där rösten är väl bra att du har den, med tanke att du bor där borta med den där usla pojkvännen i USA.
Ja, exakt. Ja. Då behöver man själv pepp. Ja.
2018 så tar ditt liv en ganska dramatisk vändning. Då dyker Brian upp. Vem är Brian?
Ja, Brian är en klump, kan man säga. Men som, så att jag hittade, alltså så här. Jag märkte, eller egentligen min mamma märkte, att mitt öga började se väldigt konstigt ut. Och att mitt öga stod ut längre på höger sida. Mitt högra öga stod ut längre än mitt vänster öga. Och jag började ha lite värk. Och min mamma, alltså hon drar väldigt sällan mamma-rank liksom, på mig. Men hon sa att jag kommer fråga dig, eller be dig att boka läkarbesök var 50 minuter tills du har gjort det. Och sen så gjorde jag det. Och då hittade de en väldigt stor hjärntumör. Som jag döpte till Brian för att det var ett anagram för brain. Ursäkta till alla som heter Brian, vilket nog inte är så många i Sverige. och behövde operera hjärnan. Och sen så efter operationen så visade det sig att tumören hade växt mer. De delar man inte kunde dö bort, så jag behövde genomgå strålbehandling. Så det var 2 år av väldigt svåra hälsoproblem, vilket verkligen i grunden ändrade min inställning till mitt jobb och vad jag vill till mig själv, vad det betyder att vara bra och duktig. Så det var verkligen en väldigt omvälvande men långsiktigt liksom positivt. För spoiler alert, jag överlevde och jag mår bra.
Ja, men för hur mår du idag? Och jag tänker så här, att få ett besked om att vi har hittat en hjärntumör, det måste ju vara innan man fått svar på sina frågor. Är den elakartad? Är den godartad? Hur kommer det här att påverka mig? Alltså, vad hände i dig?
Ja, alltså, jag var ju 28. Eller 27 tror jag till och med. Så att jag var ju liksom väldigt ung. Så det var ju så overkligt. Alltså, jag kommer ihåg att jag nästan liksom skrattade. För att man bara sa, men vadå jag? Så jag är ju jättehälsosam liksom. Nej, men så att det var väldigt, väldigt omvälvande. Men sen så kommer jag ihåg att jag var så här, jag är så glad att jag inte har typ någon så här obskyrt problem med tarmarna, utan att det är just en hjärntumör. För att man bara säger ordet hjärntumör och folk förstår direkt hur allvarligt det är, och jag är så här, oj, hon har en hjärntumör. Det är liksom som så här spaderesset för hälsoproblem på något sätt. Och sen så är det ju, tyvärr måste man ju operera hjärnan ofta, vilket jag inte skulle rekommendera, även om det är vissa knäppa saker som händer under tiden.
Hur påverkade det dig?
Nej, men jag tror att det, i grunden, alltså så här, jag var ju tvungen att kompromissa väldigt mycket med min hälsa under 2 år. Jag insåg att även om jag jobbade väldigt mycket mindre än vad jag hade gjort innan, så fick jag fortfarande väldigt mycket gjort. Så att det liksom har gjort att jag jobbar väldigt mycket mindre. Men sen så också var det liksom som att det, ja, men omdefierade vad det var bra. Därför att när jag, innan jag blev sjuk, så var det liksom att vara bra att pusha mig själv mycket och alltid liksom jobba så mycket som jag kunde. Och när du går igenom ett hälsoproblem så är det liksom att vara bra att göra, alltså bara jobba inom din kropps tillgångar och liksom att verkligen lyssna på dig själv. Men sen så tror jag liksom, alltså så här, det är ju någonting, det här låter ju sjukt, men det är någonting friskt med att vara sjuk, eller du liksom får ju väldigt mycket, det är någonting som är bra. Det var något som var väldigt bra med för mig. Och jag känner att jag har ett sätt, alltså så här, att gå igenom svåra saker överhuvudtaget. Det gör det ju lättare att relatera till andra människor som går igenom saker. Och innan var det liksom att om någon var sjuk eller hade problem, fysiska problem, så var jag liksom, man är ju så orolig att säga fel. Och nu är jag liksom inte alls rädd för det, för att jag vet vad det var för min, hur det var för min del. Så det är ju väldigt liksom, det gör det lättare att connecta med andra människor.
Påverkar Brian dig på något sätt idag?
Jag får inte stå på huvudet.
Nej.
Men det är ju faktiskt en ganska okej kompromiss. Jag hade inga stora liksom huvudstående planer i min framtid. Nej, men annars är det bra liksom. Jag måste gå och skanna hjärnan en gång per år och kolla liksom mina hormonnivåer och sånt.
Kan Brian dyka upp igen? Är det därför man håller koll?
Alltså, ja, men han är ju antagligen död. Mm. Det här är ju 8 år sedan. Ja, så att jag har ju liksom en mumifierad tumör. Alltså, stora delar kunde du ta ut, och så var det vissa delar som var liksom nära för känsliga strukturer för att man skulle operera bort dem. Så det, nej, men jag, men så här, och jag använder ju fortfarande det som en ursäkt att inte behöva gå på fester och sånt, att jag säger, nej, jag kan inte, jag har en hjärntumör, och mina vänner säger, men Simon, alltså, det är nästan 10 år sedan, och jag bara, nej, men den är fortfarande kvar där, jag kan inte, jag vill inte.
Ja, för du går gärna och lägger vid 9:30 tiden och sådär.
Ja, Ja. Alltså jag var så här, myten i min familj var ju att mina första ord var släktstäng. För att jag var så här, varför är ni fortfarande här mamma och pappa? Jag försöker sova.
Släktstäng. Ja, kul. Men du är bara 35. Vad har du för visioner framåt och hur ser dina uppfinningar ut idag? För nu gör du helt andra grejer än de där som lite oförtjänt har kallats värdelösa.
Det tycker jag är förtjänt. Mm. Nej, men nu fokuserar jag mig på produktdesign. Och det är ju fortfarande liksom så här, utgångspunkten är på något sätt liknande. Att det är att jag vill ta vardagsproblem och lösa dem på ett unikt sätt. Men nu är det ett unikt sätt som också är praktiskt. Mm. Så jag driver mitt produktbolag som heter Hjärtstudio. Alltså,
det finns säkert jättemånga sådana företag.
Ja, det finns jättemånga sådana. Det finns många konkurrenter som går vidare för. Ja. Simon 10, nej jag skojar. Nej, men så att det är liksom mitt fokus nu. Så jag gjorde en stol som har som en reling som man kan röra sig för dina liksom t-shirts som du bara haft på dig en gång eller dina byxor som du inte vill stoppa tillbaka i lådan. Så det är liksom mycket, eller jag har gjort galgar som du kan vika på hälften om du har en garderob som är för grund för vanliga galgar eller en hall.
De har jag sett.
Ja.
Till någonstans försäljningsgrej.
Ja.
Ja, ah, jag tänkte då att det var smart, tänkte jag.
Ja, nej, men tack så mycket. Aha, det tycker jag med.
Men nu har jag tillräckligt djupa garderober. Men
ja, men det är vissa, en vacker dag kanske har en grundgarderob. Ja, då minns han. Nej, men så det är liksom mycket mer fokus på riktiga problem. Och sen så vet jag inte. Alltså, vi håller på att expandera hela tiden. Det är 11 år sedan jag la ut tandborsthjälmen och jag har ju aldrig tyckt att mitt jobb är så roligt som det är just nu.
Och det är väl alldeles otroligt lyxigt. Och att det händer grejer för dig. Alltså vi kan sätta oss här igenom ett par år, du och jag. Då är det några nya titlar som vi ska gå igenom.
Ja.
Det är jag helt säker på. Det enda vi aldrig ska prata om igen, det är Brian.
Ja, vi kan prata om det, men förhoppningsvis har vi ju inga nyheter.
Nej, exakt. Du, Simon Hjärts, jag är så glad att du kom hit. Stort tack.
Tack för att jag fick komma.
Vi ses igen.